Hello, everybody. Good to see you again. Please ask me all of the questions about Albanian. Could be great.
Ännu en dag på Friends Arena, Therese. Landslaget har kört sin sista träning inför måndagens träningslandskamp mot Albanien. Och till skillnad från igår då, lördag, när det var ganska stel och tyst och långsam träning, så var det mycket skoj och lek idag, eller hur?
Ja, under den kvarten vi fick se i alla fall.
Det kanske blir tråkigt efteråt.
Ja, vi får anta det. Det är klart att när vi försvinner, då tar vi med oss all the fun out of the room också. Mm. Men, nej, men vi fick ju bara se en kvart av den här träningen idag. Och ja, det var stor applåd vid något tillfälle. De håller sig ju så långt ifrån pressen som möjligt så fort de gör en övning. Så att det är lite svårt att veta exakt vad det var som den stora applåden kom ifrån. Och sen var det någon slags övning där de kastade upp bollar till varandra, skulle nicka på mål. Och sen när man hade nickat på mål så var man tvungen att ställa sig i mål för att vara den som försökte rädda då när Nessa hade kastat och nickat. Och,
otroligt oklart.
Men
när de lek, ja, när de lek såg det ut att vara. Ja. De var otroligt dåliga på nicka, reflekterade jag bara.
Det vet jag inte om jag valde glädjen och tänkte nog snarare på att så här, oj, vad många utespelare som plockade en boll. Men det kanske var för att det var dåliga nickar då.
Så du tänker mig att de var bra som målvakter.
Men jag tror att det var Emil Forsberg som ändå var uppe med en hand och liksom tippade över ribban vid något tillfälle och sådär. Så att det fanns ändå någonting där.
Ja, vi ska ändå komma in på startelva och så sen, men vi kan ju bara nämna snabbt det du säger då. Att,
Emil Forsberg står inte i mål.
Nej, exakt. Vi fick ju bekräftat av Jordan Thorhansson att Emil Forsberg kommer starta mot Albanien. Men när då frågan kom vilken position han kommer spela på, så var det inte i mål. Ja. Och det var ju fel då, kanske efter din spaning om att han ser ganska vass ut som målvakt.
Hade kanske inte varit helt fel. De är ju ändå för att testa och inte tycker att det är så himla viktigt att vinna den här matchen.
Nej.
Så varför inte?
Himmel Forsberg i mål, här har vi budskapet. Men du, vi ska återkomma till startelva och sådär sen, och vilken matchbild och sådär vi förväntar oss mot Albanien. Men mer från söndagen, det var ju en presskonferens med Jon Dahl Tomasson, förbundskapten, och lagkapten Victor Nilsson Lindelöf, som vi också antar då spelar för start mot Albanien. Sen var det mixad zon. Vad tog du med dig därifrån?
Jag tog med mig dels en spaning från, som liksom återkopplar till gårdagen. Jag tror inte jag tog upp det i gårdagens podd, men under gårdagen så frågade vi Emil Holm om den här väldigt uppmärksammade filmningssituationen i Atalantas match mot Milan tidigare här under vintern. Och frågade då rakt ut att hur har det varit för dig efter det? För det skrevs i italienska medier att han fick ganska mycket hat och en del hot och sådär också. Och han pratade om det där, men det som jag fastnade vid var just att han liksom inte nekar till att det var en filmning. Och jag bara tyckte att det var så uppfriskande på något vis att han sa det. Att så här, ja, men det är ju en sak om man filmar och domaren tar ett beslut på planen och inte ser och så. Han bara, men nu har de liksom sju gubbar som sitter i ett rum också och kollar på.
Och menar, såga dem istället.
Ja, liksom. Men mer så här, fokus på dem och inte på mig. Och det var liksom bara, men det var uppfriskande att få en spelare som inte sa, jo, men jag tror jag kände en liten touch och ja, men sådär, för det var ganska uppenbart att det där inte var en straff.
Otroligt att de missade det. Jag håller med Emil Holm. Ja. Skärpning var domarna.
Ja, det är många gånger i sitt liv känner och tänker man exakt den meningen. Ja. Men och då idag då när vi pratade med Alexander Isak, så bland annat så pratade vi lite AIK, så där som man alltid gör med Alexander Isak, och han sa att han hade sett cupderbyt, och så fick han då frågan från någon av oss om Gulliksens firande, det här som blev också uppmärksammat får man ändå säga, när han ställer sig då framför några stå och firar lite extra. Och då så bara drar Alexander Isak iväg ett leende och säger att jag tror inte att jag är rätt person att kommentera på det här, för jag gjorde samma sak på Tele2 på min 17-årsdag. Det var ju derby då också. Han gjorde väl två mål om jag minns rätt. Så att, ja, men ändå så här, det gör mig glad ibland när spelare bara är så här, att de inte bara säger det som
man förväntar sig
är formulär 1A, Alexander Isak ska säga det, att så där ska man inte göra mot AIK, eller att Holm ska säga att nej, men jag kände en liten touch, utan att de bara så här, att de bara liksom Det är inte mycket jag kräver, det hör jag nu när jag säger det högt. Men det är ändå någonting jag tog med mig.
Ja, bra. Vi noterade också att Victor Nilsson Lindelöf har börjat en tränarutbildning här nu tillsammans med lite lagkamrater i Manchester. Och vi frågade då Jon Dahl Tomasson om man kan se Victor Nilsson Lindelöf ta över som förbundskapten. Det kanske kan vara något ändå. Liksom Jon Dahl kör här några år och sen kommer Nilsson Lindelöf över och ta över rollen, så att säga.
Jag skulle nog säga att Sebastian Larsson ligger mycket närmare till hans att vara nästa förbundskapten än vad Victor Lindelöf gör. Som väl, han var väl inne på det själv, och Jon Dahl Tomasson sa ju också det, att han har ju ett antal år i sig. Men jag tycker ändå att det var intressant, och tanken slog mig direkt det som Jon Dahl Tomasson sa sen också, att det kan nog vara sunt för spelare. Han säger att han har sett det här förr, att det är en grupp spelare i ett klubblag som tillsammans väljer att gå den här UEFA-utbildningen, den första tränarutbildningen, just för att fokusera på någonting annat, tänka liksom fortfarande i fotbollsvärlden, men ändå att göra någonting annat och liksom, ta till sig fotboll på ett annat sätt än vad man liksom gör som spelare.
Det känns som man kan ha nytta av det ändå, tror jag. Alltså att se hur liksom tränare tänker och sådär, även när du fortsätter spela. Verkligen. Så att det kan säkert ge rätt mycket. Och vi pratade med lite spelare också efteråt. Och Hjalmar Ekdal var bland annat inne på att Nilsson Lindelöf har liksom egenskaper för att kunna bli en bra tränare. Och det har man ju säkerligen om man är lagkapten, precis som han är. Och
ja,
med alla de meriterna han har. Så att, ja, vi får se. Om 5 år kanske han står där på sidlinjen.
Ja, vi får se. Han och Sebastian Larsson ihop.
Kan du se honom coacha i joggingbyxor? Alltså du vet, den här gamla tränar- och overallsstilen.
Det har jag svårt att
se. Det varit en syn ändå.
Men du tänker en sån gammal prasse.
Eller hur? Vill man inte ha det? Om Lindelöf ska bli förbundskapten, så kräver jag nästan att han ska coacha i den här gamla prassel-overallen.
Vi får ta det med honom nästa gång vi pratar med honom.
Ja. Mer från söndagen också, det är ju, vi pratade publiksiffror igår, de senaste rapporterna säger 16 500 biljetter sålda. Och det tyckte ju Jon Dahl Tomasson var alldeles kanon. Kredd till alla som har köpt biljetter.
Det kan man ju antingen, det kan man ju välja att tolka liksom fint eller fult. Alltså det finns ju en positiv och en negativ väg här. Att antingen är det så här, kredd till någon som kommer, trots att liksom
att
alla mår helt fruktansvärt och har liksom PTSD från de senaste 2 åren. Eller så är det liksom att så här, eller så är det bara ren glädje. Att han bara känner att så här, ja men vadå? 16 500 eller 17 000 som jag faktiskt tror att Olof Lund lurade i honom.
Det kanske är därför han var så övrigt positiv. Liksom. Han har fått veta att, det bara var 16 650, liksom. Det var skitdåligt.
Nej, men det är klart att det finns ju, jag kommer återkomma till det här också lite senare, men det är klart att man önskar ju att det ska vara fler en 16-17 000 på Friends. Det kan ju gå upp mot, säg att det går upp mot 18-19 när det väl, när matchen väl sparkar igång, för det är alltid lite sådär på matchdagen och det är några som tillkommer och sådär, men det är klart att det ligger liksom lite grann som en våt filt över det här landslaget fortfarande de senaste 2 åren, men det ska hända positiva saker under den här matchen också.
Ja, Albin Ekdal ska ju hyllas här. Och det är ju på något sätt starten av en liten hyllningsperiod. Vi har ju Zlatans hyllning också framöver när Sverige ska möta Serbien. Men i mål ska Albin hyllas då för sina insatser i landslaget. Och enligt Hjalmar ska han då traska några varv runt arenan. Det är liksom det som kommer hända. Vi får se om det blir mer spektakulärt och så.
Jag blev lite förvånad över det här. För vi fick ju höra om det här första gången när Jon Dahl Tomasson tog ut sin trupp. Om det var Kim Källström, tror jag, som berättade att det här kommer att ske. Och då, min första tanke var så här, man har inte redan tackat Albin Ekdal. Alltså han gjorde sin sista match där.
Ja, han visste, och då visste ju alla att det var det sista.
Ja, och så det var liksom ett väldigt fokus på det. Och på tal om fokus så är det ju synd om Hjalmar Ekdal.
Ja, det är det faktiskt.
Som aldrig fick spela med Albin.
Ja, och lite synd om Albin då också för att inte fick spela med Hjalmar, eller? Eller du ser det bara från ett håll?
Nej, men anledningen till att jag bara ser det från ett håll är nog bara att vi har bara pratat med en av dem om det. Och det är Hjalmar Ekdal som upprepade idag då på söndagen att han fortfarande grämer sig över att de inte fick spela ihop. Och att han liksom, hade väl på något sätt räknat med det när han blev inkallad på det sättet som han blev under den samlingen. Han säger ju fortsatt att Janne inte lovade någonting och Janne sa aldrig att så här, kom hit så får du spela med Albin, men han och flera av dem trodde liksom att det var skrivet.
Alltså hela
liksom
världen trodde ju det. Alla utom Janne uppenbarligen trodde ju det. Nej, men alltså, han var ju skadad. Vi ska inte fastna i det här nu, men han var ju skadad väl då, Hjalmar?
Ja,
alltså,
precis.
Var inte det anledningen till att han inte var med exakt. På något sätt i början av truppen? Mm. Och så liksom flygs han in med en sån här blixtflyg och alla bara, åh, vad fint det här kommer bli nu. Liksom. Och sen och kommer Janne där och, nej.
Absolut inte. Nej. Men Hjalmar Ekdahl som ju för övrigt inte verkar må helt toppen. Just nu i Burnley. Han har ju den här gamla skadan då. Han sa det att det hänger kvar lite i knät fortfarande och stör honom ibland, men det gör inte att han spelar något sämre, menade han på. Men däremot så känner han ju inte att han kommer till den här landslagssamlingen i toppslag direkt, i och med att han ja, men han får inte spela så mycket i Burnley. Det går ganska dåligt för Burnley, så att det är nog han sa däremot att det är skönt att komma liksom och byta energi lite, att komma till landslaget, kanske få en annan energi och sådär, men att han hade faktiskt inte räknat med att bli kallad till den här samlingen. Enligt honom så var de andra tre mittbackarna, som då är Victor Lindelöf, Karl Starfelt och Isak Hiem, de såg han som givna. Och sen tänkte han att det då, ja men det kanske fanns en öppning för honom, eftersom att det inte finns jättemånga alternativ som liksom presterar på hög nivå ute i Europa. Men att han absolut inte hade liksom räknat hem att bli kallad. Så att han verkar ha det jobbigt just nu, Hjalmar. Men funderade ingenting än, sa han, på huruvida han skulle byta klubb i sommar eller inte. Men vi får hoppas att det vänder för honom.
Han var inne lite bara på att det är ingen hållbar situation långsiktigt. Men det säger de ju alltid liksom, när de inte får spela i sina klubbar. Så vi får se. Det är väl inte omöjligt kanske att det blir något klubbyte där. Vad det lider. Innan vi går in på Sverige och startar och sådär, ska vi prata lite om Albanien. Och Therese, du har ju researchat de här lite och ser ju fram emot att gå på deras presskonferens här under söndagskvällen. Eller?
Nej, det kommer tyvärr. Precis som när Jondal Tomasson sa till oss på presskonferens att jag ser fram emot alla era frågor om Albanien, och det inte kom en enda fråga om Albanien. Ungefär så lät det också när Ester Kristiansson på förbundet kommunikation frågade, är det någon av er här som har tänkt att gå på Albaniens presskonferens i eftermiddag? Och alla bara, det bara spreds en tystnad i rummet innan folk började så, nej, inte vi heller. Nej, inte vi.
Det är ingen som vill vara först med att liksom erkänna att man inte är så jätteintresserad av Albaniens presskonferens.
Nej, i vanliga fall ska vi faktiskt säga att det är vanligare att vi går på motståndarnas presskonferenser än att vi inte gör det. Men det kanske också då, det är ju bara träningsmatch. Mm. Det är Albanien. Hade det varit, säg, Italien hade det kanske sett annorlunda ut.
Såklart.
Det är vad det är, och vi kommer inte vara där. Kommer också, tyckte jag att hon sa, två albanska journalister. Mm-hmm. På den här matchen. Och då kan jag känna att om de bara har två, då behöver inte vi ha någon.
Nej, det blir bra jämnfördelning så. Ja. Men då, om vi bara ska ta en lite snabb bild av Albanien som motstånd, så är de ju rankade 64 i världen, rätt långt efter Sverige. Men är rätt bra ändå, tycker jag, när man börjar liksom bara så här googla runt lite på dem och kolla deras resultat och sådär. Alltså det är inget dåligt motstånd som Sverige ställs mot.
Nej, verkligen inte. Och det här är ju, alltså, nu världsrankingen är ju såklart vad den är, och den ska man ju inte ta för någon liksom absolut sanning om styrkeförhållandena, långt ifrån, men utan det är ju mer då, om man kollar på deras 2023 som vann de 5 av 10 matcher. De förlorade bara en, och det var mot Polen borta i EM-kvalet. De har vunnit hemma mot både Polen och Tjeckien bland annat, som ju ändå är hyfsade motstånd. De ska spela EM i sommar. Förlorade med 3-0 mot Chile här i veckan i en träningsmatch i Italien, tror jag de spelade den. Men den verkar, när man börjar läsa tillbaka lite på den, att den var ganska jämn. Det var två stycken ganska sena mål från Chile. Att det inte var en 3-0-match på något sätt. Och det är ju inte heller något... det är inget jättenamnkunnigt lag. Men de har ändå några noterbara spelare. Inte minst Arvno Mucholi såklart, som spelar i IFK Göteborg, blev inbytt och spelade någon halvtimme, tror jag, mot Chile. Sen har de ju också ett gäng spelare från Serie A som ändå håller ganska hög nivå. El Said Hüsay, Lazios högerback, är ju en av dem. Christian Aslan från Inter, unga. Jag vet inte om man längre får säga talang när någon är 22. Men ung mittfältare i alla fall som spelar en del i Inter. Så att de har ju... Det är ett ganska bra lag, och jag tror att man ska nog inte underskatta dem. Victor Lindelöf var inne på när han fick frågan om vad de har tagit med sig då och hur de tänker sig att, ja men, hur kommer utvecklingen se ut mellan de här två matcherna? Och då var han inne på att jag tror att vi kan spela lite bättre mot Albanien.
Jo, det är bara instämma, det kan de.
Om de inte kan det, då har Sverige ett problem.
Ja, det är sant.
Men det är ett på pappret lättare motstånd, på pappret inte alls liksom, inte alls lika liksom farligt att ge ytorna till. Inte lika svåra att hinna i kapp. Kanske inte samma typ av erkända liksom, dribblers och sådär. Men jag tror ändå att det här är, det blir ingen, men det är ingen lätt match.
Nej, det blir liksom inte 3-0 och underhållande attackfotboll i Sverige. Det är liksom inte det man kan räkna med, känns det som.
Nej, precis. Det är svårt att räkna med.
Mm. Och där hoppas vi att ni också då har fått svar på alla era eventuella frågor om Albanien. Som eventuellt fanns där ute.
Ja, och här har vi då skyddshandskarna.
Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, va? Och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandska gör halva jobbet.
Okej, då tar jag två.
Tegera Pro, skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik.
Gör dig redo för den svenska fotbollssäsongen med Coolbet. Som nyspelare får du upp till 500 kronor extra att spela för. Dessutom får alla som spelar hos oss ta del av Sveriges bästa fotbollsodds. Välkommen till Coolbet, där högre odds ger mer spänning. Regler och villkor gäller. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Jag skulle vilja prata lite mer om det här, ja, men med lite avstamp kanske i det som Victor Lindelöf säger på presskonferensen, att han tror att de kan spela lite, lite bättre mot
Du vill
Albanien.
Säga emot det, eller vill du?
Jag tror inte att de kan. Nej. Absolut inte. Och just det här också, det som är återkommande nu när man pratar med spelarna och har gjort det hela den här veckan, det är att, att det här kommer ta tid och att både Victor Lindelöf idag och Jon Dahl Tomasson har ju också sagt det här att resultat är alltid viktigt i fotboll, men det är inte det viktigaste här, utan det viktiga är att vi fortsätter utvecklas, att vi fortsätter spela det här spelet och att vi fortsätter lära oss saker och att vi går framåt liksom i utvecklingen. Och det stämmer ju, men det stämmer inte att den här matchen inte är viktig. Det stämmer liksom inte att det inte är viktigt med ett resultat här. Jag har all liksom förståelse för deras perspektiv. Men om man kollar utåt så är det så fruktansvärt många människor som är så fruktansvärt urless på landslaget. Och det är någonting som det här landslaget liksom får leva med. Att den här liksom blöta filten som känns som att den ligger över landslaget sedan de senaste 2 åren, den ligger liksom kvar. Och det är upp till dem på något sätt att bli av med den. Och jag tror inte att man blir av med den genom att sitta och säga att det inte är så viktigt att vinna och att det här kommer ta tid och att det är först i höst vi behöver vara bra. För att jag menar, jag tror att de människorna som kanske inte följer varje, liksom inte läser alla texter som kommer, som inte följer varje presskonferens och varje mixad zon och allt så, jag tror inte man kan kräva av dem att de ska ha det tålamodet som landslaget ber om. Och det finns ju liksom inga givna, det finns liksom inga, vad säger man? Det finns inga automatiska dragplåster med det här landslaget. Man tänkte ju när det blev ny förbundskapten och folk runt omkring började prata så himla positivt och undra när det var landskamp igen och sådär. Så tänkte man kanske att, ja men nu har man ändå en ny förbundskapten som är jättespännande. Det är något annat än, liksom än vad vi har haft förbundskaptener tidigare. Det finns ändå Isak och det är Kulusevski och det är Gyökeres och alla de här som kanske borde vara med och dra publik men som inte riktigt gör det. För kollar man kan välja att se liksom biljettförsäljningen på två sätt. Att 16 000 sålda kan man ju tycka är bra för en liksom träningsmatch i mars. Men man kan också se det som att det är liksom ett fortsatt symptom på att folk inte riktigt orkar engagera sig i det här landslaget längre. Och det tror jag är för att när det kommer tävlingsmatcher i höst som att per automatik då brukar innebära högre publiksiffror, då är det Azerbaijan och det Estland och det är Slovakien. Det är liksom ingen större draghjälp där heller. Och jag tror att jag skrev det här i min krönika efter matchen mot Portugal också, att det finns en risk att Tomassons första tid som presskonferens, vad skulle jag säga där?
Han blir presschef också.
Ja, otroligt. Kanske. Ja. Nej, men att hans första tid som förbundskapten kommer liksom kännas lika lång som Jan Anderssons sista. Och om de inte får liksom publiken och folket med sig i år, alltså säg att man liksom, gud förbjuder, förlorar mot Albanien och sen ska man spela 2 stycken ganska tuffa matcher mot Danmark och Serbien i juni. Och sen så det här Nations League-spelet som kanske inte per automatik kommer liksom dra folk. Då är det först liksom i VM-kvalet som man ska liksom, för Nations League rent generellt har ju inte heller varit något dragplåster, ska vi säga. Kanske när man spelade i A-divisionen, och i VM-kvalet kommer det bli svåra matcher av allt att döma. Så att, jag menar, den här tiden för landslaget, den är så mycket viktigare än vad de pratar om att den är. Och jag förstår att de vänder sig inåt och pratar om så här, vad är viktigt för oss? Men jag tycker inte att man ska glömma bort att ett landslag är liksom hela landets lag. Det ska vara, det ska liksom, men det finns ett värde, det finns ett jättestort värde i att engagera svenska folket i landslaget. Och just nu är de inte engagerade.
Det kändes som att de var det. Alltså det kändes som att folk var det när Jonas Tomasson tillträdde. Då fick man ju alla en hel nytändning. Men sen så det känns som att man åkte ner ännu mer källan efter Portugalförlusten.
Ja.
Att man liksom fick nytändningen. Det börjades bygga upp ett litet intresse. Okej, nu kanske det kommer in lite nya spelare. Vi ska spela på ett lite nytt sätt. Okej, det här kanske blir rätt kul. Folk börjar bli, alltså man ska måla upp någon så här intressekurva. Så kändes det som att det är en steg där liksom.
Mm.
Men sen så när man fick den här totala kollapsen mot Portugal, som ändå var väntad i många sätt.
Mm.
Men när det också så ut som det gjorde, då känns det liksom som kurvan bara rasat ännu mer djupare ner än vad den var innan. Och nu kommer det ta extremt lång tid liksom att börja om igen på något sätt.
Och det är det jag menar, och det är ju inte så mycket tid. Anledningen till att vi frågar spelarna, vad kommer ni liksom kunna göra bättre från Portugal-matchen till Albanien-matchen, det hänger ju ihop med att det är så svårt att förvänta sig jättestor utveckling på så här två träningar. Men de har inte mycket mer tid än så. Alltså,
de kommer inte ha det framöver heller. Nej, precis,
alltså när de åker härifrån liksom efter matchen på idag. Alltså, när de åker härifrån, då är det 2,5 månader.
Mm.
Och så träffas de igen. Och där ska man ju säga att där finns det ju möjlighet till liksom en större hype under den samlingen. Dels för att det är sommar och folk är liksom glada på ett annat sätt. Men också för att man ska möta Danmark, som ju alltid är en speciell match. Precis som matchen mot till exempel Norge. Men också att man ska hylla Zlatan hemma mot Serbien. Och att jag tror att det kommer vara ett dragplåster. Att det liksom får dit publik och kanske få upp lite hype. Men det är också jättesvåra matcher.
Mm.
Och då, den samlingen är inte längre än vad den här är. Och sen är det tävlingsmatcher.
Mm. Mm.
Alltså de har så väldigt kort tid på sig. Så att det är därför som vi hela tiden tjatar om de här frågorna till dem. Att vad har ni tagit med er? Vad har ni pratat om idag? Vilket är viktigast att liksom förbättra? Och jag menar inte att liksom förminska deras ambitioner och landslagets liksom förståelse för att det är väldigt mycket som behöver bli mycket bättre. Men just retoriken är nog den jag vänder mig mot. Att det inte skulle vara så viktigt att vinna den här. Det är jätteviktigt att vinna den här matchen mot Albanien.
Mm, jag håller med dig. Ja, Therese, om vi ska gå in lite mer på själva matchen i sig då, spelas alltså här under måndagskvällen. Om vi börjar med startelvan, så vad vi vet är ju som sagt, som vi nämnde innan, att Emil Forsberg kommer starta. Vi vet att Samuel Gustafsson kommer starta. Jag älskar att Jonas Tomasson beskrev dem som the journeymen, för att de har rest så långt och får så avlägsna platser till den här samlingen.
Jag vill fortfarande bara påpeka att vi reste längre. Ja. Alltså under längre tid än vad Emil Forsberg reste.
Prata inte ner på det här nu. De här kommer för mig alltid vara the journeyman. Samuel som då har rest från Japan och Emil från USA.
Det tog jag över 20 timmar, berättade han ju. Det verkar ju vara en riktigt jobbig resa.
Så du vill liksom peta bort Emil Forsberg från den här?
Ja, men,
han är inte värd den här.
Han är ingen journeyman för mig. Däremot, he travels through time på något sätt. Så att han kanske kan kvala in av den anledningen. För det är klart som fan att det är skitjobbigt att komma och vara jetlaggad och hålla på.
Mm. Bara liksom en kort reflektion kring det där, och som du var inne på tidigare, kring intresset för landslaget. Nu ska vi inte klanka ner på varken Emil Forsberg eller Samuel Gustafsson, men det känns ju inte som att det här beskedet som liksom Jonas Tomasson, tror jag ytterst medvetet, ger dagen innan match. Det får inte folk att vallfärda till Friends. Som
nej.
Om det till exempel, nu ska vi inte tjata om spelare som inte är här, men om Jon Dahl hade suttit och du märker att jag säger Jon Dahl fortfarande, om han hade suttit och liksom släppt nyheten att Rooney Badadji kommer starta mot Albanien, eller Lukas Bergvall kommer starta mot...
Det hade varit en otrolig nyhet.
Ja, nej men alltså du förstår vad jag menar.
Ja, jag fattar.
Att det liksom, då hade man kunnat skapa en hype också kanske på ett annat sätt kring landslaget. Återigen utan att förminska som Gustafsson eller Forsberg där. Eller håller du inte med mig?
Alltså både ja och nej, för att i och med det som jag var inne på, att vare sig liksom, alltså de största stjärnorna vi har i det här laget, vilka är kanske då miljardmannen Gyökeres, det är Newcastles Alexander Isak, det är Tottenhams Dejan Kulusevski, ingen av dem verkar ju vara liksom dragplåster nog för, och jag menar och det är svårt att begära. Jag säger inte att jag begär att någon spelare ska ha någon slags Zlatan-effekt på saker och ting. Men det är så väldigt långt ifrån en Zlatan-effekt med någon av de här spelarna. Och det är inte nödvändigtvis... alltså det kanske bara är liksom... Det kanske bara är den samlade bilden av den landslagstid vi lever i på här sidan. Det kanske inte har så mycket, så att jag är inte helt säker på att liksom en Lukas Bergvall hade dragit
fulla hus.
Nej, men så 10 000 personer till som jättegärna vill kolla på matchen. Men jag förstår såklart vad du menar.
Ja, men just den där lilla gnistan av att någonting spännande 100%. Kan hända på Friends. Liksom. Ja. Alltså, vi ska se Badaji debutera, alltså liksom kliva in för första gången. En sån grej hade kunnat liksom tända lite extra, tror jag. Det lär också skiftas på mittbackspositionen. Det var i alla fall vad Hjalmar Ekdal hade fått indikationer på.
Och vem tror vi då? Blir det Hjalmar Ekdal eller är det Karl Starfelt?
Jag hade tyckt att det vore väldigt konstigt om det inte blev Karl Starfelt, med tanke på hur lite Hjalmar spelar just nu och som vi var inne på tidigare. Så att, och med tanke på att då Victor Nilsson Lindelöf var med på presskonferensen som lagkapten så lär väl han också starta.
Och det ska man säga, att i det här att Jon Dahl Tomasson vill spela så många olika spelare, han vill ändra i starten, han vill nyttja sina byten, då har han ju varit jättetydlig med att han ska se många spelare. Och det är ju också någonting som Jon Dahl Tomasson har förmodligen full koll på vad han gör, men utifrån så kan man ju kanske tänka lite att, men är det inte bättre att försöka sätta en elva så mycket som möjligt i det här spelet? Istället för att hålla på också och skifta, för det riskerar ju då att det bara blir liksom pannkaka mot Albanien också, och så ska man liksom inte börja om, men det blir ändå, och så nästa match man ska spela mot Danmark, då är det en helt ny startelva igen, eller ja men så att, och i det att han liksom ändå har valt den vägen, att han ska testa spelare, så är det ju ganska rimligt att den han har valt som lagkapten ändå är tilltänkt som startspelare alltid. Och då är det ju också rimligt att han startar båda de här två matcherna.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Ska vi ta ut någon form av, vi ska säga att vi har ju liksom inte fått några, sett någonting som vi hade inför Portugal, där vi ändå kunde skönja någon form av startelva i de träningstillfällena vi fick se liksom. Nu har vi ju inte alls fått det. Det vi har något av är lite indikationer på att Viktor Gyökeres inte kommer starta. Det är väl egentligen det vi har fått till oss när vi har pratat runt sådär. Men om vi ska dra igenom någon liksom möjlig startelva som vi ändå kan se framför oss, så tror jag, precis som vi börjar bakifrån, att lika viktigt som det är att ha Victor Nilsson Lindelöf på planen i de här båda matcherna, så tycker jag det är lika viktigt att ha Robin Olsen i mål. Absolut. För att bygga någon form av stabilitet där bak.
Han är ju en jättegiven första målvakt fortfarande.
Ja, och finns ingen anledning att byta
det,
där.
Det vore, liksom, det vore att sända konstiga signaler att byta ut honom efter 5 mål mot Portugal. Som, alltså rent så här, alltså inte gentemot honom eller spelargruppen, för det tror jag att de hade så här, hade han sagt att nu vill jag testa Victor Johansson i den här matchen för att jag vill att han ska få testa att spela en landskamp, så tror inte jag att Robin Olsen hade liksom, han hade ju inte tagit åt sig och tänkt att åh, var det för att jag släppte in 5 mål. Men jag tänker rent återigen utifrån, alltså svenska folket, jag tror att det hade sänt konstiga signaler att byta ut Robin Olsen, som ju är som sagt supergiven. Och sen om vi utgår då från att det är Lindelöf och Karl Starfelt, får vi väl anta. Tror att det sker några förändringar på ytterbacksposition? Det vi kunde se under lördagens träning var ju att vid något tillfälle, de hade ju ett lag med västar och ett lag utan västar då, när de höll på och gick igenom alla situationer. Visst såg det väl ut där vid något tillfälle som att Ludvig Augustinsson bytte lag och Gabriel Gudmundsson kom in i det laget som i övrigt, vill jag minnas, var startelvan från Portugal
Ja, men
är det för spekulativt att tänka att Gudmundsson kanske får chansen där?
Det tror jag. Samtidigt verkar han ha haft lite skadekänning. Inte för att vi har fått något definitivt besked, men det har varit ändå lite snack om att han inte har kunnat träna riktigt fullt.
Ja, varit lite på sidan.
Ja, precis.
Där.
Men det, jag tycker ändå att det hade varit fullt logiskt att ge både honom och Emil Kraft chansen faktiskt. Mm. För där känns det som att det ändå finns en konkurrenssituation kring båda de platserna. Så att jag tycker vi nästan kan säga att vi kanske både tror och hoppas lite kanske att de får chansen att visa upp sig båda de två. Mm. Att det blir skiften där. Sen har vi då som Gustafsson tillsammans med Svanberg. För visst kastar han inte in Anton Saletos också och byter hela in i mittfältet.
Nej, det tror jag inte. Då tror jag snarare på ett liksom tidiga byten i andra halvlek i så fall.
Då blir det Svanberg eller Kajust.
Ja. Någon av dem.
Mm. Jag säger Svanberg för att Kajust har haft lite skadeproblem och sådär väl.
Ja, då säger vi Svanberg. Mm. Vem är jag att säga emot dig?
Sant. Emil Forsberg till vänster kan vi nästan utgå ifrån väl.
Det tycker jag.
Fortsätter han med Dejan till höger? Vågar han matcha på där eller? Känns ändå som att han vill ha ganska bra kraft offensivt fortfarande i de här matcherna.
Jag hoppas att Dejan Kulusevski fortsätter där.
Mm. Och sen då om vi utgår från att våra uppgifter om att Gyökeres inte startar. Det är i alla fall så snacket verkar gå. Tror du att han flyttar upp Alexander Isak då? Att han får chansen i den här nio-positionen och kasta in kanske en Simon Olsson som tia? Eller vad tänker du?
Min första tanke var att då startar Alexander Isak längst fram. För han pratade i mixade zonen, vi frågade honom återigen om den här rollen. Så pratade han ju om att jag tror inte att det där är någon fast roll. Utan jag tror att det finns möjlighet att han vill testa spelare på flera positioner. Och då var min första tanke att undra om han har fått någon indikation då på att han startar längst fram i nästa match. Men sen så vet man ju att Gustav Nilsson lurar där bakom. Jon Dahl Tomasson var ju tydlig med att hylla honom efter matchen mot Portugal och målet som han gjorde där. Han lyfte fram honom vid flera tillfällen. Kanske att han utifrån att Gyökeres kommer ju vara ganska given att starta längst fram. Så kanske utifrån det att han fortsätter spela in Isak då. I tia positionen.
Det känns ju bättre att han får fortsätta träna på den på något sätt. Eller att han får fortsätta vänja sig vid den.
Mm.
För det kommer ju vara hans roll i det här landslaget. Så då är det onödigt att han egentligen spelar i någon annan form av roll. Ska vi säga det då? Isak tia. Gustav Nilsson får chansen längst fram.
Vi antar det.
Mm, det har vi vår startelva. En intressant spaning tycker jag kring just det här med startelvarna som vi ska ta innan vi rundar av det avsnittet är ju att den läckte inte ut som den brukar göra. Det brukar alltid komma i media dagen innan match så här startar Sverige. Det gjorde den inte den här gången och jag försökte gräva lite i just det där. Och det visar sig, det vi fick fram var i alla fall att Jonas Tomasson ger startelvan ganska sent till laget på matchdagen. Jag försökte pressa Hjalmar Ekdal på ett exakt klockslag när de fick startelvan på matchdagen. Det hade han inte att ge. Nej. Men han sa att de fick den under dagen och då bekräftade också att under Jan Anderssons tid som förbundskapten kom startelvan allt som oftast dagen innan match.
Ja, då brukar ni få tydlig, den på kvällen då.
Här är en tydlig ändring som
Jon Dahl Tomasson
har
gjort. Är det för att han inte vill att den ska läcka?
Kanske.
Eller är det för att han är så himla velig?
Det kanske det också, men det känns ju ändå som att han har bestämt sig redan nu. Liksom.
Han sa väl idag på presskonferensen att att de har spelat... Liksom.
Tränat fasta, sa han ju, fasta situationer med startelvan. Ja. Men då frågade jag just det till Hjalmar då, att men var du med och tränade fasta? Och då sa han, det var alla.
Ja.
Så att det blir liksom... Ja.
Jo, men de kanske tränade fasta med två lag mot varandra.
Ja, precis.
Och sen att de hade ett lag som var startelvan och ett lag. Och då menade ju Jon Dahl Tomasson på att de kan nog räkna ut... de kan nog räkna ut det.
Mm.
Typ.
Mm.
Så att han har nog bestämt sig, men det kanske bara är att han inte vill att den ska läcka då, eller att han vill liksom lämna öppet för att kanske ångra sig på någon sista position innan klockan, vi drar väl till med att det är klockan 17 om vi startar.
Vi får ha ett eget klockslag att gå efter. Nej, men jag tycker det är nog en intressant ändring det där, faktiskt.
Verkligen.
Och jag frågade också Hjalmar hur man som spelare helst vill ha det. Och han föredrog att få den kvällen innan som att man vet. För jag kan tänka mig att det ändå påverkar uppladdningen en del. Han sa att inte för att man slappnar av på något sätt om man sitter på bänken. Men jag kan tänka mig att många tycker det är rätt skönt att få veta om man startar eller inte.
Mm.
Och kunna bära med sig det in genom hela uppladdningen.
Ja, precis. För att jag tänker att man kanske... Det vet jag i och för sig inte. Och det är en intressant fråga att ta med spelarna. Men liksom, laddar man upp på olika sätt om man startar eller inte startar? Alltså... Har man, Jag menar, det finns ju spelare som man har hört genom åren som har liksom specifika matchdagsrutiner och så här. Och de kanske skiljer sig då, för den som är liksom som allra mest vidskeplig så kanske det skiljer sig beroende på om man startar eller inte eller sådär. Så att, nej. Men det var bra grävt.
Tack.
Även om du inte kom i mål.
Nej, men du kan inte förvänta dig alla exakta detaljer här. Klockslag och sånt, det jobbar vi inte
med. Jag har ju sagt 17.
Ja, jag får fråga, jag skulle fråga till ett av dem. Tar vi med honom efter matchen mot Albanien.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.